Sveriges nästan äldsta parti är på väg mot graven.
Vi har nya spännande siffror om läget för Liberalerna.
Men internet har en jättebra lösning.
Det här är politiken med Maggie Strömberg, Henrik Torehammar och Torbjörn Nilsson.
Jag tycker det är skitjobbigt när folk vill prata om politik med mig, om typ vad de ska rösta på.
Tycker du?
Ja.
Jag var ute på häromveckan och satt jag på en uteservering med en kompis. Och då, precis när jag skulle betala notan, så kom servitören till mig och berättade sin valångest. Och ville ha tips. Vi kom fram till att han skulle kryssa Birgitta Olsson. För att han var vänster men hade väldigt problem med Vänsterpartiets Palestina-aktivism. Han gillade inte heller Tidö och så hade han jättemycket ångest. Och sen så gillade han Birgitta Olsson. Vi landade ändå där.
Att det var väldigt specifik valrekommendation.
Mm.
Jag är så imponerad av dig, Torbjörn, för du verkar inte alls ha problem att prata politik med främlingar eller kändisar.
Nej, det har jag inte.
Torbjörn gör ju en ny valpodd som kommer nästa vecka. Valakuten.
Just det.
Och vad ska du göra där?
Det är ju människor då som är mer eller mindre osäkra på vad de ska rösta på. De har lite ångest. De vet inte hur de ska välja parti eller hur de ska tänka. Och så kommer de till mig och så pratar jag lite med dem.
Det är lite som uppesitta kvällens rimstuga.
Ja, fast då...
Alltså jag ser på det som att du är en levande valkompass. För den som vill ställa följdfrågor till valkompassen eller liksom inte känner sig helt bekväm med att bara klicka,
ja,
så har de dig istället.
Mm. Sen är ju inte det här... Det är ju inte folk från gatan, utan det här är olika kända människor.
Vilka då?
Så kallade kändisar.
Ja.
Ja, vilka är det som ska komma till valakuten? Alltså, är det någon som hör det här och känner ett starkt behov av att få hjälp och vill komma till valakuten, så hör av er.
Hela klanen Skolin, Wahlgren, Ingrosso, japp.
Ja, klanen Skarsgård har väl alla redan bestämt alltså, sig. De är väldigt vänster.
Det finns ju vårdkör. Även i valakuten. Jag vet inte om vi har liksom möjlighet att ta emot hela klanen.
Nej, precis. Och klaner är inte populära längre. Så.
Nej, men till valakuten så kommer ju Bingo Rimér, Alexander Karim, Perla Malmberg och Ernst Billgren bland andra.
Härligt gäng. Man kanske har förutfattade meningarna vart de kommer landa, men...
E-type.
Jag hoppas det. Kan någon höra av sig dit här på fråga om han har liksom problem med att välja parti?
Om han inte kryssar för Birgitta Ed, håller jag på att säga, på Moderaternas lista. Då,
jag tror inte hon kandiderar.
Nej, men då, jag känner fortfarande att är det någon som liksom har claimats av statsministerfamiljen så är det E-type.
Mm.
Men du får jättegärna komma hit och vara lite otrogen, tänka högt om politiken.
Måndag börjar detta, docentsfest och avsnittet, och jag gissar att de är inlåsta så som våra kvalitetspoddar är, till skillnad från den här babbelpodden som vi gör.
Uh-huh.
Men det finns ju ett erbjudande som ni känner till på svd.se/.
Prova politiken.
Mm. Och det är jättegeneröst. Jag uppfattar det som att det är gratis just nu. Det byts ut ett dag så man kan passa på. Idag ska vi i alla fall prata om en helt annan sak. Ett parti som behöver, alltså som är i behov av en annan typ av valakut.
Just det. Lite hjälp för hur de ska få några röster överhuvudtaget.
Mm. Och om man sponsrar Torbjörn, då kan han alltid lägga först svaret: det är nog Liberalerna du ska rösta på.
I min personliga valkompass. Den funkar inte riktigt så. Den är mer sökande, lite mer terapeutisk skulle jag säga.
Men vi ska prata om Liberalerna idag.
Ja, det ska vi.
Idag på morgonen så publicerar vi på Svenska Dagbladet en artikel om vår prediktionsmodell, vem vinner valet. Det är ju en modell som använder dels då alla opinionsmätningar, men som också tittar på historiska data för att förutspå framtiden. Alltså hur mycket mycket har mätningarna avvikit? Vilka partier brukar spurta? Samma saker.
Sannolikhetslära.
Exakt. Mm. Och vi har pratat om det här tidigare i podden. Men Liberalerna låg ju före sommaren ganska bra till, trots att alla trodde att de skulle åka ur riksdagen. Då hade de ändå 50% chans att överleva, eller risk beroende på hur man ser det. Nu har den här siffran förändrats något. Och det beror dels på att det har kommit nya mätningar, dels på att vi närmar oss valet väldigt mycket. Vill ni, kan ni gissa vad den är nu om den var på 50%?
Alltså sannolikheten innan för att Liberalerna ramlar ur riksdagen enligt den här prediktionsmodellen?
Ja.
80 kanske?
Jag kan lägga till en siffra till. Att för en vecka sedan så var det 44% chans att de skulle klara sig kvar.
Alltså 66% sannolikhet. Chans eller sannolikhet att de skulle åka ut.
Ja.
Och jag höjde ju då till 80.
Ja, det var lite, du är lite för taskig mot Simona Månsson. 29 är det nu. Så det är ändå liksom en tredjedels chans slash risk eller sannolikhet.
Man kan tänka sig, om man tänker i alternativa världar, i 7 av 10 verkligheter så kommer Liberalerna inte in. Men i 3 av 10 verkligheter, när de förgrenar sig, då kommer de in.
Alltså, vem som väljer trenden, vilken verklighet vi lever i?
Nej, men det var ett sätt. Man ska förstå sannolikhetslära.
Ja, det är jättesvårt.
Ja, att det är
men
så här,
det är sämre nu. Så kan jag säga. Innan var det lite bättre, nu är det mycket sämre.
Men det kan fortfarande ske.
För varje gång vi pratar om den här prediktionsmodellen så blir det att ni två sitter och har något slags matematikfilosofiskt samtal om hur spännande och konstigt det är med sannolikhetslära.
Men för mig är det som rymden. Det är liksom, det går inte att greppa.
Det är 71% sannolikhet enligt den här modellen att Liberalerna försvinner från svensk rikspolitik.
Ja.
Mm. Hur känns det?
Jag pratade med Simona Månsson när jag sprang på henne förra veckan i riksdagen. Och då skrattade jag lite åt den här inledningsscenen i vår stora Simona Månsson-intervju från valrörelsen, när vår reporter Jenny Nyman hade följt med henne till Astrid Lindgrens värld bland annat och lite andra ställen i Skåne och Småland. Då var det ju nämligen så att Simona Månsson hittade ett SD-par på en camping som satt i en blankröd raggarbil och hade en sån Jimmy Wunderbaum, Jimmys ansikte.
Mm.
Och då började Simona liksom förhandla med det där paret och säga att en av er måste i alla fall rösta på mig om det ska bli något överhuvudtaget. Ni kan inte båda rösta på Jimmy. Och då till slut så kom de överens. De gjorde liksom en deal. Och då sa jag till Simona att det där var ju ganska kul. Är det liksom så du ska vinna valet? Och då var hon ganska så här, hade jag haft längre tid på mig hade jag lyckats omvända båda. Men vi var tvungna att åka vidare. Typ.
Ja, det är ju en bra scen. Särskilt om man tänker att det här ju inte är liksom vilket parti som helst. Jag vet att Ny Demokrati kom in i riksdagen och åkte ur.
Mm.
Jag vet att Miljöpartiet har åkt ut och kommit in igen. Men det här är ju ett parti som har funnits i svensk politik i över 100 år. Alltså ett parti som har funnits alltid, som har varit med i alla beslut på ett eller annat sätt, suttit i alla typer av regeringar nästan. Och den här scenen är ju då som att Karl Stav skulle gå här nere på i centrala Stockholm och så gå upp till, jag vet inte, konservativa knökförbundet och säga om en av er röstar på mig så kanske jag kan strunta i sossarna och deras rösträttskrav. Alltså det är ju där Liberalerna befinner sig idag.
Du tycker det är förnedrande? För dem alltså?
Om man ser historien så är det ju otroligt anmärkningsvärt, även om den har sin humoristiska scen, den här campingen, jag förstår det. Men om syftet med det här partiet är att förmå kvinnan i ett sverigedemokratiskt par att rösta på Liberalerna för att det blir högre sannolikhet att en moderat sverigedemokratiskt ledd regering kan tillträda, då har ju syftet med partiet förändrats i grunden.
Mm. Vi fick ett sånt underbart, det här är verkligen sidospår men jag tänker ändå dra det. Vi fick ett sånt underbar kommentar i vår vallive som vi har på svd.se där ju också, man också kan ställa frågor och lämna många lämnar också bara lite allmänna kommentarer där, men det är egentligen tänkt att man ska ställa frågor. Då var det en man som skrev att de opinionsmätningar som ringer till folk, alltså de som ställer frågorna per telefon, de kan man inte lita på, därför att män, om frun sitter med när mannen svarar, så kommer han aldrig svara ärligt att han röstar på Sverigedemokraterna, för då kommer han aldrig få ligga igen, var typ kontentan.
Är inte det här en gammal undersökning?
Eller gammal teori om...
Gammal teori. Mm. Ja, jag tror kanske det. Men jag tyckte ändå att det var kul att han hörde av sig med den här. Det verkade liksom lite självupplevt. Eller det var en, ja.
Alltså, jag vill ju mer än gärna springa händelserna i förväg. Skriva dödsrunan. Men det är inte val än idag. Det var en partiledardebatt. Och i partiledardebatten finns det ju en sorts kvoterad jämlikhet, liksom, att det är 8 partiledare, alla får chansen att få lite medieljus. Det kommer vara flera sådana här.
Ja, det gynnar ju de små. Ja. Så är det ju.
Mm. Och då hade Expressen DI, som hade den här, hade uppmanat partiledarna att ta med sig rekvisita. Och det hade ju faktiskt Simona Mohansson gjort. Hon hade nämligen tagit en davidsstjärna och hängt runt halsen. Och när man satt och väntade på liksom så här, ska någon göra någonting på den här rekvisita som någon bad ta med, då händer ingenting. Vi kommer till det här liksom delen när vi ska prata lite mer om kulturkrigsfrågor eller svenska värderingar och sånt där. Då är det ju liksom Ebba som plötsligt använder Simona som en sorts skyltdocka, och liksom när fotorna tas, då är det liksom när Ebba typ går runt, du vet, busar, tar över scenrummet och står och pekar på Simonas bröst och bara, det är den här symbolen som liksom blir, det är det här vi måste prata om, vi måste prata om antisemitismen, folk vågar inte använda den här längre och bära den. Och sen,
för att Ebba hade med sig mycket sämre rekvisita, så ville hon stjäla Simonas.
Ja, eller jag försökte prata lite så här, för att sen så fick ju liksom Simona prata om det här, varför hon hade på sig den som integrationsminister och med sin personliga bakgrund, var hon kommer ifrån. Och
då menar hon sin palestinska bakgrund, att det var viktigt för henne att markera. Eller hon sa aldrig det rakt ut nämligen.
Nej, så att man fick ju läsa in ett och annat så att säga. Och jag frågade också så här, liberalpartister så här, bara det här lite speltekniska, hur liksom, blir det inte lite så här pinsamt, hon ska försöka göra en grej och sen så är det typ Ebba som tar över eller får hjälpa henne på vägen, och de bara, så såg vi det inte alls, och vi vill inte använda det här som rekvisit, eller det var liksom ingen poäng vi ville göra. Jag bara, det var lite svårt att förstå deras kommunikation, för jag bara så här, om du tar på dig en symbol så är det väl för att du ska visa och kunna prata om den. Och om
men det är lite svårt att kalla det rekvisita, jag förstår det. Det finns ju något lite osmakligt i
absolut.
Det.
Absolut. Men liksom, det, så att säga, det blev ändå uppmärksammat. Folk som verkligen tolkade in saker, det var ju internet. För det här blev ju sen en klassisk hatstorm på sociala medier. Det är mycket fruktansvärda saker skrevs till den liberala partiledaren om att hon må hon brinna för det hon gör.
Och lite så, hon kan inte kalla sig palestinier längre. Och det Simona Mohansson pratade om var ju judas utsatthet i Sverige och judiska skolbarn. Ja.
Det är allt i begärtansvärt ni säger. Jag har bara en fråga. 71% sannolikhet att de åker ut. Är det här en game changer?
Om man ska tänka så här, är det någonting som gamla Folkpartiet var känt för, var väl ändå liksom att man alltid brydde sig om det judiska folket, höll på att säga. Nej, men att vara från Per Ahlmarks tiden liksom, att så här, det här är ett Israel-positivt parti. Ja, alltså, jag tänkte den här idén.
Och jag tror också att det, alltså dels då att det finns jag tror absolut att det finns väljargrupper att vinna på det. Frågan är liksom, hur stor är den gruppen? Mm. Men det finns ju också många allmänborgerliga väljare som känner väldigt starkt för Israel. Som kanske, det här kanske ändå gör det lättare för dem att rösta på. Okay. Alltså de kanske får lättare att ignorera att deras röst eventuellt blir bortkastad.
Då har jag en följdfråga. Ser ni några andra tendenser i valrörelsen så här långt till att, så att säga, liberalerna har något? Alltså förutom att de arbetar otroligt flitigt.
Och man kan gå upp tidigt.
Ja, det verkar vara det hårdast kampanjande partiet, och det är kanske inte så konstigt. De slåss ju för sin överlevnad på något sätt. Men jag kan fortfarande inte se att någonting har hänt som förändrar någonting.
Alltså, de försöker ju vara tydliga i liksom, sin positionering om att de i en fortsatt tidigare regering skulle vara de som kämpar för sänkta skatter för alla, alltså även höginkomsttagare.
De rikas parti.
Ja, och om du har de rikas parti, de som kämpar hårdast mot antisemitismen, det är liksom, du bygger små grupper, eller också kanske klassiska liberala grupper. En sak som jag vet inte hur jag ska tolka det här, men att någon av opinionsmätningsinstituten hade gjort en sån här, de viktigaste sakfrågorna, och plötsligt var det 1998 igen. Det var vård, skola och omsorg.
Mm.
Plus typ lite lag och ordning tror jag hade kommit upp där. Men ändå de tre topp var liksom, det var vården, det var skolan och det var liksom äldreomsorgen.
Per Nude ringde och ville ha sin slogan tillbaka.
Ja, men precis. Och där kan man väl ändå tänka att så här, är det skolfrågan? Skulle den på något sätt kunna liksom lyftas upp? Så har
LSS-frågan.
Väl...
Ja, men det gör de väl.
Ja, men gud, de gör så försök, mycket skolutspel.
Men det är inte svårigheten det här? Alltså, skolan har varit deras viktigaste fråga. De har haft en position som de har förstärkt under mandatperiodens gång som går stick i stäv med de andra partiernas. Alltså har de inte fått så himla mycket gjort på skolan.
Alltså att typ förbjuda vinster i skolan.
Ja, eller det är otydligt om det som liberalerna tycker om skolan kan bli verklighet i en ny tidigare regering. Det är lite höljt i dunkel i alla fall. Så är inte skolan liksom en svaghetsfråga?
Fast de har
det
ju
sättet?
Det här med liksom stöket och skärmförbuden och mindre klasser.
Mm.
Det intressanta med, de vill ju ha max 20 elever i klassrummen. Det intressanta med det förslaget är att när man ställer frågor om det som vi gjorde i vår utfrågning med Simona Månsson, hur ska det här finansieras? Hur tänker ni? Hur ska det här gå till? Då har de ju inga svar på det, så det framstår ju just nu inte som så himla real, eller de kan i alla fall inte presentera en realistisk plan för klasser med 20 elever i. Men det är klart att skolpartiet har ju historiskt, eller liksom, skolfrågan har ju historiskt också dragit mycket väljare till partiet, men Liberalerna har ju tappat sakägarskap i den frågan under lång tid.
Ja, och sen så återigen frågan, det är, liksom, folk kanske kan säga åh, det här är viktiga frågor, men vi lever ju fortfarande i någon konstig känsla av att vad handlar den här valrörelsen om? Det är svårt att hitta de där tydliga grejerna, tycker jag fortfarande.
Den här veckan har ju valrörelsen handlat om, finns det någon mitten?
Mm.
Jag hade ett sånt absurt moment när jag skulle stå här ute på redaktionen och förklara för vår printredaktör liksom alla artiklar som kom, och man bara, ja, men det är ju så här att Tand Ringqvist hade ett utspel om att hon ville se en mittenregering där Miljöpartiet helst inte skulle ingå, och sen hade Miljöpartiet en pressträff som svar på det där de sa att Kristdemokraterna inte skulle ingå, men Miljöpartiet måste ingå för annars blir det en högerregering som man inte kan ta på allvar och de kommer aldrig driva klimatet. Och sen hade Ebba Busch ytterligare en pressträff som svar på det, där hon skulle säga att nej, jag tror inte på mitten, utan jag tror på att Centerpartiet ska förbjuda burka och komma över till det blågula laget. Och det är där vi har varit den här veckan, lite det som vi pratade om i förra veckans podd. Finns det en mitten i svensk politik? Ser man till Centerpartiets opinionssiffror så verkar ju ändå det finnas en efterfrågan på en mitten hos väljarna. Och det är väl det som man kan tänka hade varit Liberalernas alternativa väg.
Framförallt
att göra sig till ett mittenparti, men de har ju snarare gått åt andra hållet.
Framförallt så är det ju rätt fascinerande att det är då en mer eller mindre veckas diskussion om finns det en mitten. Och i den diskussionen nämns aldrig ordet Liberalerna eller Folkpartiet. Alltså,
nej, men
det här partiet räknas inte ens liksom in i den potentiella, alltså alla gamla mittenmänniskors drömmar om en mittenregering har jag alltid byggt på Folkpartiet som en del av den, eller till och med en bas i den.
I förra valrörelsen så pratade jag med Henrik Ekengren Oskarsson, minns jag, alltså valforskaren ni vet i Göteborg.
Mm.
Vad är det vi brukar kalla honom?
Hio.
Nej, men vi brukar kalla honom för Nya Sören Holmberg.
Mm.
Just det. Och
pigg och kul referens. Ja.
Ja. Jag brukar säga det bara för att Torbjörn blir så irriterad varje gång jag säger det. Ursäkta, det blir kanske för internt i alla fall. Henrik Ekengren Oskarsson, valforskare i egen rätt, sa i förra valrörelsen till mig att det liksom, Han hade tyckt att det hade varit statsvetenskapligt väldigt intressant om Centerpartiet och Liberalerna hade gått till val som ett block, ett mittenblock. Han trodde att det skulle kunna samla ganska mycket röster och att de sen skulle förhandla både högerut och vänsterut och spela ut liksom,
den
de andra
mitten,
sidorna.
Så att säga, istället för att socialdemokrater och moderater ska slåss om att vara låtsas mitten.
Mm. Mm.
Ja, och då kommer väl ett argument från de som styra eller vara kvar i det liberalpartistiska partiet att så här, vet du vad, vi testade ju det här med lite mitten, januariavtalet, sen dess har vi legat under i liksom understrecket hela tiden förutom när det har varit val.
Absolut, fast januariavtalet var ju inte det som Henrik Ekengren Oskarsson tänker sig, för januariavtalet var ju så här, vi går till val med alliansen, vi säger att vi aldrig någonsin ska samarbeta med Socialdemokraterna, vi ändrar oss, vi överger alliansen och ingår ett avtal. Han menar ju så här, de ska gå till val på att säga så här, ni ska få med oss får ni mittenpolitik.
Mm.
Alltså att man ska inte svika någon väldigt hårt på vägen, ja, utan man ska vara tydlig med sin ambition.
Men, och då kommer ju också det andra svaret att så här, ja,
då växer ytterkanterna.
Nej, utan att det verkar vara, folk säger på något sätt att de gillar mitten, men det är ändå mitten som har tydliga ideologiska hemvister. Det blev ju lite problematiskt för Centerpartiet när de var med och liksom så här, vi röstar fram Magdalena men vi fäller hennes budget, att det liksom det här heliga, de har bråkat så mycket om, kan de ställa sig bakom henne som statsminister eller inte, och sossemänniskor, de tycker så att det är ju när de har varit tydliga om att säga vi ska byta, vi ska ställa oss bakom Magdalena, då kommer folk och strömmar liksom, då känns det säkert att rösta Centern, för då får man Magda som statsminister.
Det låter för mig som ett så socialdemokratiskt perspektiv på världen.
Ja.
Alltså det är klart att det var jättestökigt när de var otydliga.
Ja.
Men handlar liksom deras uppgång nu verkligen om att de är tydliga i sitt stöd för Magda, eller handlar det mer om att de tar en tydlig konflikt med Vänsterpartiet?
Det kanske också kommer fram till så här, den stora frågan, varför finns Liberalerna? Vad ska de vara bra för?
Klassisk fråga i svensk politik.
Och
legalisera knarket.
Om du frågar, vill ju inte det.
Nej, jag vet, men Reddit säger det. Varje gång så här, det är någon diskussion, så kommer det alltid någon på internet och säger så här, alltså, fanns ju en sån låg
hängande. Internet är ju Reddit.
För mig.
För dig, ja. Jag vill bara så att vi har det förtydligat.
Ja, det är... Om man, precis, vilken subreddit man är, men i alla fall kan det vara lite olika tonalitet, men ofta kommer så idén, om ni bara hade sagt vi är för legalisera ofta marijuana, då hade det liksom varit en tydlig grej, ungdomsförbundet ville det liksom, det sticker ut, det blir deras grej.
Men du tror inte att drogerna är en game changer heller? Ni märker att jag försöker ändå söka efter någonting som kan rucka det här.
Alltså det är samma människor som också säger så här, chattkontrollen är den viktigaste frågan, och tusan att vi har förlorat Piratpartiet.
Kan jag bara få ändå läsa högt ur Jenny Nymans intervju med Simona Månsson, för det var så himla kul. För då var det ju, skulle hon ju göra en massa alkoholliberaliseringar. Och så säger hon till Jenny att folkhälsoanalysen behöver uppdateras. Sverige har gjort ett jättestort skifte från fattigmans-Sverige, där det verkligen var ett vodka-superland, till det vi är idag. Nu kanske det snarare är folkhälsa att kunna få vara lite nördig kring mat och vin, säger Simona Månsson. Jag är osäker på hur hon menar att det just skulle vara folkhälsa.
C.G. Ekman vänder sig i sin grav.
Och då så pratar de vidare och så kommer de in på narkotikapolitiken. Och Liberalerna är ju öppna för att utreda narkotikapolitiken, men de verkar inte särskilt öppna för att sen göra någonting med den där utredningen. För då frågar Jenny, kommer ni vara öppna för att då avkriminalisera eller legalisera? Och då säger Simona, jag är alltid öppen för att lyssna på fakta. Men jag har inte bestämt mig, men jag är öppen. Och sen så säger Jenny, hade det inte kunnat vara en frihetsreform att få röka lite gräs efter söndagmiddagen? Och då säger Simona att nej, det är nog inte en frihetsreform, utan det viktiga nu är frihetsreformen där vi moderniserar Systembolaget. Det är frihetsreform.
Och det är ju någonting just med knarkebajs, liksom kulturen som fortfarande är väldigt stark i Sverige, där alltså också även i Centerpartiet, kommer ihåg när deras ungdomsförbundare pratar om legalisering, då blir liksom partisterna så, nej, vad oseriöst. Så då har vi människor som står och pratar om att vi ska knarka. Mm. Är det liksom den känslan, och det är väl fortfarande de partister som existerar, är de så här, vet du vad, knark är inget bra och det är så himla oseriöst och hippie och dåligt.
Och, sent in, och då får man mässlingen. Mm. Sent i natt så hamnade jag på lite så här Amy Poehler-klipp på internet. Mm. Och då läste jag vad hon...
Är ditt internet större än Reddit?
Ja, det är det. Men då läste jag vad hon hade sagt om Sverige just. För ja. Hon var med och gjorde den där Sverige-serien med sin bror.
Dödscleaning. Ja.
Ja, och då sa hon att det som hon hade liksom slagit henne med svenska, förutom att de var typ långa och snygga och väldigt händiga, var att de hatar Mariana.
Ja.
Att liksom svenska hatar det.
Ja.
Och det är så starkt. Mm.
Okej, om jag får ta er från drogerna, kan vi sammanfatta det här lite? Ingen har kommit på någonting som kan rucka.
De ska väl ha ett tal i helgen?
På söndag så är det sommartal på Sergel. Då har jag hört rykten om att det ska hända grejer. Då ska någonting lanseras.
Det är en strategi för att komma över 12% i någon enskild valkrets.
Ja, för det har jag tänkt på. Det är ju alternativet för Liberalerna. Varför gör de inte en sån Marcus Allard-grej?
Till exempel i Örebropartiet.
Ja, att de säger, i Landskrona ska vi få 12%. Mm. Och så sätter vi Torkild på vårt enda mandat. Och Lund kanske skulle gå också.
Absolut. Och det känns ju liksom Norge. För Norge har ju den grejen att där åkte ju Liberalerna ut. Men de hade ju liksom två direktvalda. Som ändå liksom, det finns representation kvar utav... radikala vänster heter de väl där. Jag vill bara säga en sak. Har ni lyssnat på Marcus Allard någon gång?
Jag har sett det här DN-klippet.
Ja.
Och lite, inte hela, det var ju 2 timmar långt. Jag har scrollat lite i det.
Jag lyssnade på de 2 timmarna och jag har ju också sett klippen innan och då har ju varit så här grejen så här, han är liksom den här för detta vänsterpartisten och så här, med hård invandringskritik och liksom hans populism, han pratade om transferiatet eller någonting vad han kallar det. Så att det liksom ska låta lite marxistiskt eller idéunderbyggt, men han är en hård populist som gillar konflikt och hur han uttrycker det är genom hur han uttrycker sig. Alltså hans sätt att prata bara till så här, Niklas Orenius, alltså han är, du vet, han blir så arg, han blir så, är du dum i huvudet, är du liksom, han blir...
Ja, jag har hört honom.
Jag
har hört honom nu senast i den sista måltiden, det var ju hemmaplan på något sätt, blev stökigt ändå.
Ja. Och det undrar man om liberalpartisterna har det i sig.
Han gjorde ju något klipp jag sett med Nika Linia också där Nika Linia frågar honom liksom, hur känner du för de här andra partierna typ AFS och då är han så här, jag har ingenting med dem att göra. Alltså, då är han också jättearg
men
på dem.
Nu, jag tycker, nu har ju inte Marcus Allard kommit in i riksdagen så den strategin kanske heller...
Det har ju aldrig fungerat för någon.
Jag är nog mer inne på att vi ska gå händelserna helt i förväg. Alltså... fundera på den här frågan. Vad ska de nuvarande liberala statsråden pyssla med i sitt liv när de inte längre får vara statsråd och inte heller riksdagsledamöter?
Johan Persson blev ambassadör
i Portugal.
Jan Björk
inte det svåraste ambassadörsjobbet.
Gick från ambassadör till riksmarskalk. Westerberg röstar ju inte ens på Liberalerna längre.
Nej, nu är det för långt bak i historien. De du har att välja på är ju, du får börja med Lotta Edholm. Går hon tillbaka till friskolelobbyn och gör en switch en gång till? Det skulle vara intressant.
Det är
väl bara liberaler som kan göra det i sig en sån.
Lobbyralerna menar du? Det riktiga kläggpaketet partiet.
Ja, nej, men Lotta Edholm, men hur hon är inte pur ung, Lotta Edholm.
Nej,
eller är
hon
inte i pensionsålder?
Det tror jag inte, nej. Nej, hon har tiden framför sig.
Mm.
Nina Larsson då?
Hon går tillbaka till försvaret.
Ja.
Det hon jobbade innan. Mm-hmm.
Det är ju ganska lätt för henne.
Det är
Romina Pourmokhtari lanserades ju idag på Aftonbladets ledarsida som en framtida moderat. Anders Lindberg skrev en lång text om att Romina Pourmokhtari kommer snart bli moderat.
Så sa de ju redan i luff.
Hon
är det mest muffiga vi har.
Men han sa då att Moderaterna kommer komma fram till att de behöver henne för att deras eftervalsanalys kommer att säga att de misslyckades med kvinnorna och de unga och att SD-samarbetet var ett problem. Mm. Och Romina går ju hem hos unga och kvinnor och enligt Aftonbladets ledarsida verkar hon fortfarande vara anti-SD. Jag vet inte hur många andra som uppfattade så. Hon är ju också en talang och vän med Benjamin Dosa och har en hund med Niklas Wikman och så. Så verkar ju ändå
falangöverskridande. Ja. Alltså hur ska hon, det är i och för sig, det är kanske just det som är hennes trumfkort om hon går in i Moderaterna.
Här har ni en som ska läka ihop
falangerna. Hon har en hund med ena sidan och en podd med andra sidan.
Ja. Johan Britz, han har väl framtiden säkrad i näringslivet.
Ja, svenskt näringsliv, alltså organisationen.
Där han var innan.
Ja, herregud, de måste redan ha styrt upp hans skrivbord där, tänker man sig. Det svåra är ju Simona Moamsson.
Jag har en annan jag vill säga innan dess. Lina Nordqvist, alltså gruppledaren, hon har ju skrivit flera ganska framgångsrika böcker under sin tid som gruppledare i riksdagen. Vilket ju får en att fundera över, alltså romaner.
Mordet på ett parti.
Nej, alltså jag skulle faktiskt börja läsa.
Jo, det gick till så här, jag var mötesordförande och sen så la vi fram ett förslag om att vi skulle samarbeta med ett...
Jag skulle läsa en av dem, hennes debut tror jag, men det var så himla läskigt, han har sett döda barn och så jag läste inte den. Men jag tror att de går ganska bra. Men jag tycker det intressanta med det är ju att man kan vara gruppledare för ett riksdagsparti och ändå trycka ur sig några romaner under mandatperioden. Det är ju samma sak som att det finns ju en del som typ doktorerar och så samtidigt. Man känner inte att de har jättemycket att göra alltid.
Hon kanske är väldigt flitig.
Hon har otrolig arbetskapacitet tror jag. Mm. Men,
Simona Moamsson.
Ja. Alltså hon kom ju från...
Har ni läst då, hennes bok?
Nej.
Hon kom ju från en liten nämnd i Göteborg innan hon tog sig upp i rikspolitiken.
Ja, men här är det ju... Ni har alltså
hon gett ut en bok?
Ni har inte läst Hong Kong Rest in Peace.
Just det. Som Birgitta Olsson skriver förordet till, va?
Just det.
Som jag då gissar handlar om demokratirörelsen som... eller liksom överlämningen.
Det handlar om demokratiaktivisterna och utvecklingen i Hongkong.
Gula paraplyer.
Ja, precis. Jag tänker mig att hon går och blir MR-aktivist. Alltså hamnar i någon sån biståndsorganisation.
Vilka
eller
biståndsorganisationer finns kvar?
Några andra som har fått sänkt finansiering av Tidö. Där tänker jag med henne.
Ja, jag har... Alltså, ja... Jag har alltså typ starta upp tidningen nu igen. Eller nej, chefredaktör för nya tidningen nu när den rödgröna regeringen har återinfört pressstödet.
Tänk alla jobb Peter Örn har haft och där i det häradet eller Maria
chef för Sveriges Radio.
Någonstans där kommer Simona Moamsson landa.
Jag har en alternativ lösning för Liberalerna. Alltså jag tänkte på det när Sverigedemokraterna hade ju idag eller inte idag men i veckan en pressträff där de ville benåda förtalsdömda. Alltså Ebba Busch.
Men var det alla förtalsdömda eller handlar det inte specifikt om pedofilibrott?
Jo,
eller,
alltså man hade varnat för... och nu ska jag inte... Jag går inte in på fler detaljer för då blir det här... Jag måste utgiva och lyssna på den här podden.
Men
i alla fall,
snällt mot Ebba Busch.
Det var snällt mot Ebba Busch.
Du vidhåller det. Okay.
Och då tänker jag att de kanske skulle kunna göra någon förändring nu av spärren till riksdagen. Så att den blev 2% som i Danmark. Så att Liberalerna har, alltså om de verkar nu hålla på att rädda varandra här, benåda varandra i slutet av liksom mandatperioden.
När det här Christer Thulin-idén aldrig liksom gick igenom om valteknisk samverkan.
Gemensam lista.
Ja, det skulle
så kanske de skulle kunna sänka, jag tror man kanske inte kan sänka spärren så här kort in på ett val.
Jag bara säger så här, det är jättebra
en grundlagsfråga.
För det blå blocket i Danmark. Nej, det är verkligen, vad är de uppe i, 7-8 partier? Nej, det är jättestabilt för den sidan.
Dansk politik är ju kul eftersom de startar många partier och partier åker ur och så. Och det skulle ju hända med en 2% spärr. Du vill inte ha det?
Vi har ju pratat om att det här är ju också en arbetsmiljöpodd och blir vi av med ett riksdagsparti, tänk vad skönt det skulle vara för oss. Så liksom vi tar oss ner till 7, vi mobbar ut ett liksom sjunde, vi kommer ner till 6, till slut kommer vi tillbaka och de är 5. Som liksom, det finns
tänk
ingen
när de
mer
hade
människa
5 partier att alltså, bevaka journalisterna och de gav ut så här en tidning om dagen. De publicerade inte. Vad gjorde de?
Det vet vi mycket väl.
De hade broadsheet i sig.
De hade alkoholliberalismen på det där sättet som kanske inte bara var så där härligt folkhälsokultur. Får jag föreslå en annan sak? De kan ju... Ett, så kanske de inte åker ut, men två, så kommer de ju, de kanske kan komma in igen.
1% enligt prediktionsmodellen.
2030. De kommer ju fortsätta att få ett visst sorts partistöd, beroende lite på hur många procent de får, och så liksom så räknas det av också på hur mycket man fick i valet innan, och jag bad artificiell intelligens om lite hjälp med det hela, och det är liksom, det diffar ganska mycket, du vet, så här, är det typ 1,8 eller är det, du vet, 3,5% de får. Det är
alltså
lite så här,
hur mycket partistöd de får kvar.
Ja, precis. Det är liksom lite skillnad på typ 20 miljoner där. Men det är liksom mellan i alla fall 8-9 miljoner till upp mot liksom 30 miljoner man får. Det är någonting att bygga någonting på. Det har hänt i andra länder. I Tyskland, Liberalerna åker ut ibland, kommer tillbaka ibland. Det kanske skulle kunna hända. Jag undrar också om de skulle kunna ha lite samma här utfasning av pressstödet, att det skulle gälla samma sak i utnämningspolitiken, att har man varit inne länge i liksom riksdagen så får man liksom procentuellt liksom, det går ju ner, men man får alltid någon landshövding i post. Man kan liksom få
de har ju Johan Persson i Portugal.
Det kan vara så att Johan Persson är den sista folkpartistiska utnämningen.
Och så Jan Björklund.
Men om vi skippar AI för en liten stund och frågar dig, Maggie, det miljöpartistiska exemplet, det är ju ett parti du har studerat. De åkte ju ur.
Precis.
Hur kom de in igen?
Ja, men de satt ju en mandatperiod. De kom ju in 88, så åkte de ut 91 när Ny Demokrati kom in i riksdagen. Och sen bytte de så att säga plats där 94. Alltså det är ju... på ett sätt väldigt svårt att jämföra, för det var ju då ett helt nytt parti, ett alternativt parti som ju hade en helt annan struktur än andra partier. I början hade de ju inte liksom, då växlade de ju språkare jätteofta och hade väl typ, vad var det, så att de inte hade en partistyrelse, jag minns inte detaljerna, men det var ju väldigt platt organisation och liksom
ja, det är ju inte
lite
Liberalerna
vilt,
nu.
Liksom.
Liberalerna har ju gjort sig av med internkritikerna, så de är ju inte kvar.
Så tiden utanför riksdagen använde de ju väldigt mycket till att liksom styra upp sitt parti och normalisera partiet och liksom konsolidera, om man säger så, så att de kunde då komma tillbaka till som ett liksom lite... Alltså det hade ju varit också mycket kring det här räddningspaketet, kring budgetkrisen och så. Ja. Det hade varit stökigt. Men man kan läsa en bok om det här om man vill, som jag har skrivit. Men alltså det är väldigt olika förutsättningar. Liberalerna har ju hållit på att konsolidera sitt parti på andra sätt, så att säga.
Det finns
och
ingen
flytta
blueprint.
Fram och tillbaka och... De skulle ju nästan behöva börja om och skapa någon slags rörelse. Var det inte det de gjorde med det här Selma-projektet? Vad hände med det?
Jag tror att Selma-projektet var ett projekt för att få Simona Moamsson eller någon
vald.
Som tyckte som hon valt. Var det inte det?
Nej, det är, jag tror inte det finns i Sverige. Jag tror inte man hittar blueprinten, utan då får man nog gå utomlands. Mm. Jag har inget bra exempel. Men Henrik
Hongkong finns.
Vi älskar ju vad besserwissrar och veta vad som är liksom att vi ska få rätt. Men det är också jätteroligt att bli överbevisad. Det skulle vara, alltså, det skulle ju vara skitspännande om det omöjliga hände, att de på något magiskt sätt tog sig in på valnatten. Det måste ju våra mediala hjärtan också erkänna, att det är en story.
Oavsett hur det går så är det Liberalerna en story. Så är det.
Det är det verkligen.
Men jag har ju länge trott att de ska klara sig. Men ja, nu börjar det se ganska svårt ut, tycker jag.
Vi får se nästa vecka i den svenska valrörelsen.
Du har lyssnat på Politiken. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.